From the Conference Center Theater in Salt Lake City, Utah.
Från teatern i konferenscentret i Salt Lake City, Utah, sänder vi nu söndagens eftermiddagsmöte under den 190:e halvårskonferensen för Jesu Kristi kyrka av sista dagars heliga. Med tal av kyrkans generalauktoriteter och generalämbetsmän. För musiken under det här mötet står The Tabernacle Choir at Temple Square. Denna utsändning tillhandahålls som public service av Bonneville Distribution. Varje form av återgivning, inspelning, utskrift eller annan användning av detta program utan skriftligt tillstånd är förbjuden. President Dallin H. Oaks, första rådgivare i kyrkans första presidentskap, leder det här mötet.
Brothers and sisters,
vi välkomnar er till söndagens eftermiddagsmöte under den 190:e halvårskonferensen för Jesu Kristi kyrka av sista dagars heliga. President Russell M. Nelson, som presiderar vid konferensen, har bett mig leda det här mötet. Vi hälsar kyrkans medlemmar och vänner överallt som deltar i konferensen. För musiken under det här mötet, som spelats in i förväg, står The Tabernacle Choir at Temple Square under ledning av ett flertal dirigenter och organister. Kören inleder mötet med att sjunga Osäg vad är sanning. Inledningsbön får vi sedan av äste Paul V. Johnson i 70s korum.
Our dear heavenly Father, we bow our heads in gratitude.
Vi böjer våra huvuden i tacksamhet när vi inleder den sista sessionen här fantastiska generalkonferensen. Vi är tacksamma för din son Jesus Kristus, för hans försoning och för möjligheten vi har att lyssna på dessa meddelanden idag. Vi förenas i bön för människor över hela världen som lider och har det svårt på olika sätt, och ber om din hjälp att mildra deras lidande. Vi ber att din ande ska vara med dem som talar och att våra hjärtan öppnas och ska vittna för sanningen och i det som vi hör. Och ber dig om Hjälp att låta vår vilja uppgå i din. Säg detta i Jesu Kristi namn. Amen.
Kören sjunger nu Softly and Tenderly. Efter sången får vi höra från president Henry B. Eyring, den andra rådgivare i första presidentskapet. Efter honom talar äldste Jeremy R. Jaggi i det 70s korum och äldste Gary E. Stevenson i det 12 apostlarnas korum. Broder Milton Camargo, första rådgivare i söndagsskolans generalpresidentskap, talar därefter till oss.
Calling for you and all.
My dear brothers and sisters, I am grateful.
Mina kära bröder och systrar, jag är tacksam över att få tala med er idag. Min förhoppning är att ge uppmuntran när livet ter sig särskilt svårt och osäkert. För några av er är den tiden nu. Om inte nu, så senare. Det är inte en dyster utsikt, den är realistisk och ändå optimistisk på grund av Guds avsikt med den här världens skapelse. Den avsikten var att ge hans barn möjligheten att visa sin villighet att välja det rätta när det är svårt. När de gjorde det skulle deras natur förändras och det kunde bli mer som han. Han visste att det skulle kräva en orubblig tro på honom. Mycket av det jag vet kommer från min familj. När jag var runt 8 år bad min kloka mor mig och min bror att rensa ogräs med henne i familjens rabatt bakom huset. Det kan tyckas vara en enkel uppgift, men vi bodde i New Jersey. Det regnade ofta. Jorden var tjock lera. Ogräset växte snabbare än grönsakerna. Jag minns min frustration när ogräset bröts av i min hand och rötterna satt kvar i den tjocka leran. Mor och min bror var snart långt före mig i sina rader. Ju mer jag försökte, desto längre efter kom jag. Det här är för svårt, ropade jag. Istället för att visa medkänsla, log min mor och sa: Åh, Hal, det är klart det är svårt. Det är meningen. Livet är ett prov. I det ögonblicket visste jag att det hon sa var sant och skulle fortsätta att vara sant i framtiden. Anledningen till mors kärleksfulla leende blev tydligt några år senare när jag läste hur min himmelske fader och hans älskade son talade om deras syfte med att skapa den här världen och i andebarnen gjorde livets möjligheter. Och vi ska pröva dem med detta för att se om de kommer att göra allt vad Herren deras Gud befaller dem. Och de som håller sitt första tillstånd ska få mera. Och de som inte håller sitt första tillstånd ska inte få härlighet i samma rike som de som håller sitt första tillstånd. Och de som håller sitt andra tillstånd ska tilldelas härlighet på sina huvuden i evigheters evighet. Du och jag godtog uppmaningen att prövas och bevisa att vi skulle välja att hålla Guds bud när vi inte längre var i vår himmelske faders närhet. Trots denna kärleksfulla uppmaning från vår himmelske fader övertalade Lucifer en tredjedel av andebarnen att följa honom och förkasta faderns plan för vår utveckling och eviga lycka. På grund av sitt uppror drev Satan ut tillsammans med sina efterföljare. Nu försöker han se till att så många som möjligt vänder sig bort från Gud under jordelivet. De av oss som godtog planen gjorde det på grund av vår tro på Jesus Kristus, som erbjöd sig att bli vår frälsare och återlösare. Vi måste ha trott då att vilka jordiska svagheter vi än skulle ha och vilka onda makter som än skulle vara emot oss, så skulle det godas kraft vara oändligt mycket större. Din himmelske fader och Jesus Kristus känner och älskar dig. De vill att du ska återvända till dem och bli som dem. Din framgång är deras framgång. Du har känt den kärleken bekräftas genom den heliga anden när du har läst eller hört dessa ord. För se, detta är mitt verk och min härlighet, att åstadkomma odödlighet och evigt liv för människan. Gud har makten att göra vår väg lättare. Han gav manna till Israels barn på deras vandring till det utlovade landet. Herren botade under sin jordiska verksamhet de sjuka, uppväckte de döda och stillade vattnet. Efter sin uppståndelse öppnade han fängelset för de bundna. Ändå fick profeten Joseph Smith, en av hans största profeter, utstå fängelse och undervisa som det som vi alla har nytta av och behöver när vår tro prövas om och om igen. Och om du skulle kastas ner i avgrunden eller i mördares händer och dödsdomen fällas över dig, om du kastas i djupet, om höga vågor sammansvärjer sig mot dig, om våldsamma vindar blir dina fiender, om himlarna samlar sitt mörker och alla elementen förenar sig för att spärra din väg, och framför allt om själva helvetets käftar spärrar upp sitt gap efter dig, så vet, min son, att allt detta ska ge dig erfarenhet och tjäna dig till godo. Du kanske undrar varför en kärleksfull och allsmäktig Gud låter vår jordiska prövning vara så svår. Det är för att han vet att vi måste tillväxa i andlig renhet och styrka för att kunna bo i hans närhet i familjer för evigt. För att möjliggöra det gav vår himmelske fader oss en frälsare och kraften att i tro själva välja att hålla hans bud och omvända oss och på så vis komma till honom. Faderns lyxalighetsplan har som fokus att vi ska bli mer som hans älskade son, Jesus Kristus. Frälsarens exempel är vår bästa vägledning i allt. Han var inte undantagen från behovet att bevisa sin duglighet. Han höll ut för alla vår himmelske faders barn och betalade priset för alla våra synder. Han kände allas lidande, de som har kommit och de som ska komma till jorden. När du undrar hur mycket smärta du kan uthärda väl, kom då ihåg honom. Han genomled ditt lidande för att kunna veta hur han ska lyfta upp dig. Han kanske inte tar bort bördan, men han ger dig styrka, tröst och hopp. Han känner vägen. Han drack den bittra kalken. Han uthärdade allas lidande. Du får näring och tröst av en kärleksfull frälsare som vet hur han ska bistå dig i varje prövning du ställs inför. Alma sa. Och han ska gå ut och lida smärta och bedrövelser och frestelser av alla slag. Och detta för att det ord ska kunna uppfyllas som säger att han ska ta på sig sitt folks smärta och sjukdomar. Och han ska ta på sig döden så att han kan lossa de dödens band som binder hans folk. Och han ska ta på sig deras skröpligheter så att hans inre kan fyllas av barmhärtighet i köttet. Så att han i köttet kan veta hur han ska bistå sitt folk i enlighet med deras skröpligheter. Ett sätt han ska bistå dig på är att uppmana dig att alltid minnas honom och komma till honom. Han har uppmuntrat oss och sagt, kom till mig, alla ni som arbetar och är tyngda av bördor, så ska jag ge er vila. Ta på er mitt ok och lär av mig, för jag är mild och ödmjuk i hjärtat, då ska ni finna ro för era själar. Du kommer till honom genom att mätta dig med hans ord, utöva tro till omvändelse, välja att bli döpt och konfirmerad av hans bemyndigade tjänare och sen hålla dina förbund med Gud. Han sänder den helige anden till att vara din följeslagare och att trösta och leda dig. När du lever värdig den helige andens gåva kan Herren leda dig till säkerhet. Även när du själv inte kan se vägen. För mig har han oftast visat de första stegen som jag bör ta, men sällan har han gett mig en glimt av det som ligger långt fram. Men också dessa sällsynta glimtar leder mina dagliga beslut. Herren förklarade, ni kan inte just nu med era naturliga ögon se Guds avsikter angående det som ska komma här efter och den härlighet som ska följa många prövningar. För efter många prövningar kommer välsignelserna. Den största välsignelsen som kommer när vi visar att vi är trogna våra förbund under våra prövningar blir en förändring av vår natur. När vi väljer att hålla våra förbund kan Jesu Kristi makt och hans försoningsvälsignelser verka i oss. Våra hjärtan kan uppmjukas så att vi älskar, förlåter och inbjuder andra att komma till frälsaren. Vår tillit till Herren ökar. Våra rädslor minskar. Trots de välsignelser som lovas till följd av prövningar söker vi dem inte. Under jordelivet får vi nog så många möjligheter att bevisa vår duglighet, att klara av tillräckligt svåra prövningar för att vi ska kunna bli allt mer som frälsaren och vår himmelske fader. Vi måste också uppmärksamma andras prövningar och försöka hjälpa dem. Det blir särskilt svårt när vi själva utsätts för stora prövningar. Men vi upptäcker att när vi bär andras bördor, om än så lite, stärks våra ryggar och mörkret tycks ljusare. Herren är vårt exempel i detta. På Golgatas kors, efter att redan ha lidit en sådan stor smärta att han skulle ha dött om han inte var Guds enfödde son, tittade han på sina bödlar och sa till sin fader, förlåt dem, för de vet inte vad de gör. Medan han led för alla som någonsin skulle leva, tittade han på Johannes och sin egen sörjande mor från sin plats på korset och betjänade henne i hennes prövning. När Jesus såg sin mor och bredvid henne den lärjunge som han älskade, sa han till sin mor, kvinna, där är din son. Sen sa han till lärjungen, där är din mor. Från den stunden tog lärjungen hem henne till sig. Genom sina handlingar, denna heligaste av dagar, gav han villigt sitt liv för oss alla. Han ger oss inte endast bistånd i det här livet, utan evigt liv i kommande tid. Jag har sett människor utföra otroliga handlingar genom sin trofasthet, också i fruktansvärda prövningar. Det finns exempel i hela kyrkan idag. Människor tvingas ner på knä av motgångar. Genom sin trofasta uthållighet och ansträngning blir de mer som frälsaren och vår himmelske fader. Jag lärde mig också något annat av min mor. Hon hade difteri som barn och dog nästan. Senare fick hon hjärnhinneinflammation. Hennes far dog när han var ung och min mor och hennes bröder fick hjälpa till att försörja sin mor. Under hela sitt liv upplevde hon följderna av sjukdomens prövningar. Under de sista 10 åren av sitt liv genomgick hon flera operationer. Men hon förblev hela tiden trofast mot Herren. Den enda bilden på väggen i hennes sovrum var av frälsaren. Hennes sista ord till mig var, Hal, det låter som att du håller på att bli förkyld. Du borde ta hand om dig själv. Den sista talaren på hennes begravning var äldste Spencer W. Kimball. Efter att han hade talat om hennes prövningar och trofasthet sa han huvudsakligen detta. Några av er kanske undrar varför Mildred behövde lida så mycket och så länge. Det ska jag tala om för er. Det var för att Herren ville polera henne lite till. Jag uttrycker min tacksamhet för de många trofasta medlemmar i Jesu Kristi kyrka som bär bördor med fast tro och som hjälper andra att bära sina bördor medan Herren försöker polera dem lite till. Jag uttrycker också kärlek och beundran för vårdgivare och ledare runt om i världen som tjänar andra medan de och deras familjer genomgår en sådan polering. Jag vittnar om att vi är barn till en himmelsk fader som älskar oss. Jag känner president Russell M. Nelsons kärlek till oss alla. Han är Herrens profet i världen idag. Det vittnar jag om i Herrens Jesu Kristi heliga namn. Amen.
För två år sedan
gick min yngste bror Chad genom slöjan. Hans övergång till andra sidan lämnade ett tomrum i hjärtat hos min svägerska Stephanie, deras två små barn Braden och Bella och resten av familjen. Vi fann tröst i Else Nila Landersens ord på generalkonferensen veckan innan Chad dog. Gå tålmodigt framåt under dina jordiska prövningars skärseld. Då ger frälsarens helande kraft dig ljus, förståelse, frid och hopp. Vi har tro på Jesus Kristus. Vi vet att vi får vara med Chad igen, men att förlora hans fysiska närvaro gör ont. Många har förlorat närstående. Det är svårt att vara tålmodig och vänta på att vi ska få vara med dem igen. Året efter att han dött kändes det som ett mörkt moln hängde över oss. Vi sökte vår tillflykt i skriftstudier, innerlig bön och flitigare besök i templet. Orden från den här salmen fångar våra känslor från den tiden. Se, dagen upprinner och natten försvinner. Nu mörkret besegras, allt enligt Guds lag. Vår familj bestämde att 2020 skulle bli ett år för nya friska tag. Vi höll på att studera vår kom och följ mig lektion i Jakobs brev i Nya testamentet i slutet av november 2019 när ett tema uppenbarade sig för oss. I Jakobs brev kapitel 1 vers 2 står det: Mina bröder, räkna det som enbart glädje när ni råkar ut för många prövningar. I vår önskan att få påbörja ett nytt år, ett nytt decennium, med glädje bestämde vi att vi under år 2020 skulle räkna det som enbart glädje. Vi kände så starkt för det att vi i julas gav våra syskon t-shirts med följande tryck i fet stil: Räkna det som enbart glädje. År 2020 skulle verkligen bli ett år fyllt av glädje och fröjd. Tja, här står vi nu. 2020 gav oss istället den globala covid-19-pandemin, inrikespolitiska oroligheter och ekonomiska svårigheter. Vår himmelske fader vill kanske ge oss tid till att reflektera och fundera över vår förståelse av vad tålamod och vårt medvetna beslut att välja glädje innebär. Jakobs brev har sedan dess fått en ny innebörd för oss. Jakobs brev kapitel 1, vers 3 och 4 fortsätter: Ni vet ju att när er tro prövas ger det uthållighet. Och låt uthålligheten leda till fulländad gärning så att ni är fullkomliga och hela utan brist på något sätt. I vår kamp för att finna glädje mitt i prövningarna hade vi glömt att tålamod är nyckeln till att låta dessa prövningar samverka till det bästa för oss. Kung Benjamin lärde att man ska lägga av den naturliga människan och bli en helig genom Herren Kristi försoning och bli som ett barn, undergiven, mild, ödmjuk, tålmodig, kärleksfull, villig att underkasta sig allt. Kapitel 6 i Predika mitt evangelium undervisar om viktiga egenskaper hos Kristus som vi kan efterlikna. Tålamod är förmågan att uthärda förseningar, problem, motstånd eller lidande utan att bli arg, frustrerad eller ångestfull. Det är förmågan att utföra Guds vilja och acceptera hans val av tid. När du är tålmodig klarar du av påfrestningar och kan möta motgångar lugnt och hoppfullt. Tålamodets fulländade gärning kan också illustreras av Simon Zelotens liv, en av Kristi första lärjungar. Seloterna var en grupp judiska nationalister som gjorde starkt motstånd mot det romerska styret. Selotrörelsen förespråkade våld mot romarna, mot de judar som samarbetade med dem och mot saddukeerna genom att plundra för att skaffa proviant och ägna sig åt andra aktiviteter som kunde hjälpa deras sak. Och denne Simon var alltså selot. Tänk er Simon som försöker övertala frälsarna att gripa till vapen, leda en militärgrupp eller skapa kaos i Jerusalem. Jesus lärde: saliga är de ödmjuka, för de ska ärva jorden. Saliga är de barmhärtiga, för de ska få barmhärtighet. Saliga är de som skapar frid, för de ska kallas Guds barn. Simon hade kanske anammat och talat för sin filosofi med iver och glöd, men skrifterna visar att hans fokus förändrades genom frälsarens inflytande och exempel. Hans lärjungeskap till Kristus blev hans främsta fokus i hans strävan i livet. När vi slutar och håller förbund med Gud kan frälsaren hjälpa oss att födas på nytt. Ja, födas av Gud, förändras från vårt kötsliga och fallna tillstånd till ett tillstånd av rättfärdighet. Genom att vi återlöses av Gud och blir hans söner och döttrar. Av alla glödande sociala, religiösa och politiska engagemang vi kan ha i vår tid, låt lärjunge till Jesus Kristus vara vårt mest utmärkande och bestämda engagemang. För där din skatt är, där kommer också ditt hjärta att vara. Låt oss inte heller glömma att även efter att de trofasta lärjungarna hade gjort Guds vilja, behövde de ha tålamod. På samma sätt som att tålamod utvecklas när vår tro prövas, så ökar vår tro när vi utövar tålamod. När vår tro ökar, gör vår glädje det också. Nu i mars var vår näst äldsta dotter Emma, liksom många andra missionärer i kyrkan, tvungen att isolera sig. Många missionärer kom hem. Många missionärer fick vänta på att bli omplacerade. Många fick inte ens ta emot sina tempelvälsignelser innan de åkte till missionsfältet. Tack så mycket, äldster och systrar. Vi älskar er. Emma och hennes kamrat i Nederländerna pressades de där första långa veckorna, pressades till tårar i flera fall. Med få möjligheter till personlig interaktion och med begränsad utomhusvistelse fick Emma förlita sig mer på Gud. Vi bad med henne online och frågade hur vi kunde vara till hjälp. Hon bad oss att ta kontakt med vänner som hon undervisade på nätet. Vår familj började få kontakt på nätet med en efter en av Emmas vänner i Nederländerna. Vi bjöd in dem till våra veckostudier av Kom och följ mig online med den utvidgade familjen. Flor, Laura, Renske, Frick, Benjamin, Stahl och Mohammed har alla blivit våra vänner. En del av våra vänner i Nederländerna har gått in genom den trånga porten. Andra blir visade hur smal stigen och hur trång porten är genom vilken de måste gå in. De är våra bröder och systrar i Kristus. Varje vecka räknar vi det som enbart glädje när vi arbetar tillsammans på vårt framåtskridande på förbundstigen. Vi låter uthålligheten leda till fulländig gärning när vi inte kan träffas personligen som församlingsfamilj under en period. Men vi räknar det som glädje att våra familjers tro ökar genom nya tekniska kontakter med varandra och genom kraften i mammas bok.
Your life, that of your family and the world. Where we make sacred covenants with God, the temple is temporarily closed.
Platsen där vi sluter heliga förbund med Gud, templet, är tillfälligt stängd. Platsen där vi håller förbundet med Gud, hemmet, är öppen. Hemma har vi möjlighet att studera och begrunda tempelförbundens exceptionella skönhet. Även i avsaknaden av tillträde till denna heliga fysiska plats kan våra hjärtan storligen glädja sig till följd av de välsignelser som ska utgjutas. Många har förlorat jobbet, andra har förlorat möjligheter, men vi gläds ändå tillsammans med president Nelson som nyligen sa: frivilliga fastofferbidrag från våra medlemmar har faktiskt ökat, såväl som frivilliga bidrag till humanitära fonder. Tillsammans ska vi ta oss igenom den här svåra tiden. Herren kommer att välsigna er när ni fortsätter att vara till välsignelse för andra. Var vid gott mod är befallningen från Herren, inte att vara rädda. Ibland blir vi otåliga när vi tycker att vi gör allting rätt, men fortfarande inte har fått de välsignelser vi vill ha. Enoch vandrade med Gud i 365 år innan han och hans folk blev upptagna. 365 år strävan att göra allting rätt, och så hände det. Min bror Chads bortgång skedde bara några månader efter att vi avlöst från att presidera över Utah-missionen Ogden. Det var mirakulöst att vi som bodde i södra Kalifornien blev tilldelade norra Utah av alla 417 missioner vi kunde ha blivit tilldelade 2015. Missionshemmet låg 30 minuters bilfärd från Chads hem. Chads cancer diagnostiserades efter att vi fått vårt missionsuppdrag. Till och med i de mest prövande omständigheter visste vi att vår himmelske fader tänkte på oss och hjälpte oss finna glädje. Jag vittnar om frälsaren Jesu Kristi återlösande, helgande, ödmjukande och glädjerika kraft. Jag vittnar om att när vi ber till vår himmelske fader i Jesu namn kommer han att svara oss. Jag vittnar om att när vi hör, lyssnar och ger akt på Herren och hans levande profet, president Russell M. Nelson, kan vi låta uthålligheten leda till fulländad gärning och räkna det som enbart glädje. I Jesu Kristi namn. Amen.
Years ago as a young missionary laboring in a
många år sedan när jag var ung missionär som verkade i en pytteliten gren på den lilla ön Amami Oshima i Japan. En dag blev jag, min kamrat och jag, överlyckliga att få veta att president Spencer W. Kimball besökte Asien och att alla medlemmar och missionärer i Japan hade inbjudits till Tokyo för att höra profeten tala på en områdeskonferens. Tillsammans med grenens medlemmar började min kamrat och jag ivrigt planera för konferensen som skulle innebära en 12 timmar lång båtresa tvärs över Östkinesiska havet till Japans fastland, följt av en 15 timmars tågresa till Tokyo. Sorgligt nog blev det inte så. Vår missionspresident meddelade oss att på grund av avstånd och tid skulle jag och min kamrat inte kunna delta i konferensen i Tokyo. Medan medlemmarna i vår lilla gren åkte iväg till Tokyo stannade vi kvar. De följande dagarna kändes tysta och tomma. Vi höll sakramentsmöte ensamma i det lilla kapellet medan Japans sista dagars heliga och missionärer deltog i konferensen. Min egen besvikelse växte även när jag med glädje lyssnade på hur grenens medlemmar som kom hem från konferensen flera dagar senare berättade att president Kimball hade tillkännagivit ett tempel i Tokyo. De sprudlade av glädje när de berättade om sina drömmars uppfyllelse. De beskrev hur medlemmar och missionärer, när de hade hört tillkännagivandet om templet, inte kunde hålla tillbaka sin glädje utan spontant började applådera. Flera år har passerat, men jag kan fortfarande minnas besvikelsen som jag kände över att missa detta historiska möte. Men de senaste månaderna har jag reflekterat över den upplevelsen när jag har sett andra ställa sig inför djup besvikelse och sorg, mycket större och djupare än min som ung missionär, som orsakats av den världsomfattande covid-19-pandemin. Tidigare det här året när pandemin tog fart lovade första presidentskapet att kyrkan och dess medlemmar trofast ska visa sin beslutsamhet att vara goda medborgare och goda grannar och ska vara mycket noggranna. Därför har vi upplevt att kyrkans möten runt om i världen ställts in. Hälften av kyrkans missionärstyrka har återvänt till sina hemländer och alla kyrkans tempel har stängts ner. Tusentals av er förberedde er för att besöka templet för förrättningar för levande, inklusive tempelbeseglingar. Andra har slutfört sin mission tidigt eller har blivit tillfälligt avlösta och omplacerade. Under denna tid har regeringar och utbildningsledare stängt skolor, vilket har lett till förändrade examensceremonier och till att sportevenemang och sociala, kulturella och utbildningsmässiga evenemang och aktiviteter ställts in. Många av er förbereder för evenemang ni inte gick på, framföranden som inte hördes eller säsongssporter som inte spelades. Ännu sorgligare är tankarna på familjer som förlorat närstående under den här tiden. De flesta kunde inte ha begravningar eller andra sammankomster som de önskat. Kort sagt har många, många av er mött förkrossande besvikelse, sorg och modlöshet. Så hur läker vi? Håller ut och går framåt när allt verkar så trasigt. Profeten Nefi började skriva på de mindre plåtarna som vuxen. När han såg tillbaka på sitt liv och verksamhet gav han oss en viktig eftertanke i Mormons boks allra första vers. Den här versen påvisar en viktig princip som vi kan beakta i vår tid. Efter sina välbekanta ord, då jag Nefi, född av goda föräldrar, skriver han och har erfarit många lidanden under mitt levnadslopp, har jag ändå storligen gynnats av Herren i alla mina dagar. Vi som studerar Mormons bok känner till de många prövningar som Nefi hänvisar till. Men efter att han erkänner prövningen han upplevt under sitt liv ger Nefi oss sitt evangelieperspektiv att han storligen har gynnats av Herren under alla sina dagar. Tider av prövningar och besvikelse förändrar inte Herrens ständigt vakande öga när han välvilligt ser på oss och välsignar oss. Nyligen träffade Lisa och jag via nätet ungefär 600 missionärer i Australien. De flesta av dem var begränsade eller under restriktioner på grund av covid-19 och många arbetade från sina lägenheter. Tillsammans begrundade vi personer i det nya testamentet, Mormons bok och lärarna förbunden, som Herren, liksom dem, välsignade med att åstadkomma storhet i motgångar, så att de utmärkte sig mer för vad de kunde göra med Herrens hjälp, trots sina begränsningar och restriktioner. Vi läste om Paulus och Silas som medan de satt fängslade i bojor bad, sjöng och undervisade och vittnade och till och med döpte sin fångvaktare. Och igen om Paulus som satt i husarrest i 2 år i Rom och där hela tiden förklarade och vittnade om Guds rike och undervisade om Herren Jesus Kristus. Om Nefi och Lehi, Helamans söner som efter övergrepp och fängelse omringades av en skyddande eld medan Herrens stilla röst med fullkomlig mildhet trängde ända in i själens innersta på deras fångvaktare. Om Alma och Amalek i Ammonia som fann att många trodde och började omvända sig och utforska skrifterna trots att de sedan hånades och var utan mat, vatten eller kläder, bands och fängslades. Och slutligen om Josef Smith som led i Liberty-fängelset, som kände sig övergiven, men sen fick höra Herrens ord. Allt detta ska tjäna dig till godo, och Gud ska vara med dig i evighet. Var en av dessa förstod det Nefi visste. Att även om de hade erfarit många lidanden under sitt levnadslopp hade de ändå storligen gynnats av Herren. Vi kan också dra paralleller som enskilda medlemmar och som kyrka genom hur vi storligen har gynnats av Herren under de svåra tider som vi har mött under de senaste månaderna. När jag återger dessa exempel, låt dem också stärka ert vittnesbörd om vår levande profets seerskap. Han som förberedde oss genom justeringar långt innan det fanns några tecken på en pandemi och gjorde det möjligt att klara utmaningarna som kommit. För det första har vi blivit mer hemcentrerade med stöd av kyrkan. För 2 år sedan sa president Russell M. Nelson, som sista dagars heliga har vi tagit för vana att tänka på kyrkan som något som händer i våra möteshus med stöd av det som händer hemma. Vi behöver en justering i det mönstret, en hemcentrerad kyrka som stöds av det som sker i våra byggnader. Vilken profetisk justering! Hemcentrerat evangelielärande har tillämpats under möteshusens tillfälliga stängning. Även när världen börjar normaliseras och vi återvänder till våra kapell vill vi behålla det mönstret av hemcentrerade evangeliestudier och evangelielärande som utvecklats under pandemin. Ett annat exempel på hur vi storligen har gynnats av Herren är uppenbarelsen om tjänande på ett högre och heligare sätt. 2018 presenterade president Nelson stödverksamheten som en justering i hur vi tar hand om varandra. Pandemin har medfört otaliga möjligheter att finslipa våra färdigheter inom stödverksamheten. Stödbröder och stödsystrar, unga kvinnor, unga män och andra har nått ut och hjälpt behövande med kontakter, konversationer, trädgårdsarbete, måltider, meddelande via teknik och sakramentsförrättningen. Själva kyrkan har också tjänat andra under pandemin med ett aldrig tidigare skådat antal bidrag till matbanker, härbergen för hemlösa och stödcenter för invandrare, samt med projekt riktade till världens allvarligaste hungersituationer. Hjälpföreningssystrar och deras familjer tog på sig utmaningen att sy miljontals masker till vårdpersonal. Ett sista exempel på hur vi välsignas under svårighet är att hitta ökad glädje när tempelförrättningarna återinförs. Det här beskrivs bäst med en berättelse. När syster Caitlin Palmer fick sin missionskallelse i april såg hon fram emot att kalla sig missionär, men tyckte det var lika viktigt och speciellt att besöka templet för att ta emot sin begåvning och ingå heliga förbund. Kort efter att hon hade bokat sitt besök kom tillkännagivande att alla templer måste stängas tillfälligt på grund av den världsomfattande pandemin. Efter att ha fått denna smärtsamma information fick hon sedan veta att hon skulle delta i MTC virtuellt hemifrån. Trots dessa besvikelser fokuserade Caitlin på att ha en positiv attityd. Under dessa månader har syster Palmer aldrig förlorat hoppet om att besöka templet. Hennes familj fastade och bad om att templet skulle öppnas innan hennes avresa. Caitlin började ofta sina hemordnare på MTC med att säga: "Är det idag vi ska få ett mirakel och templen ska öppnas igen?" Den 10 augusti tillkännagav första presidentskapet att Caitlins tempel skulle öppna för förrättningar för levande precis samma dag som hon skulle ta morgonflyget till sin mission. Hon skulle inte kunna besöka templet och hinna med flyget. Med lite hopp om framgång kontaktade hennes familj tempelpresidenten Michael Wellinga för att se om det mirakel de bett om kunde besannas. Deras fasta och bön besvarades. Klockan 2 på morgonen, bara timmar innan flyget avgick, hälsades den gråtande syster Palmer och hennes familj vid templets portar av en leende tempelpresident med orden: "God morgon familjen Palmer, välkomna till templet." När hon hade slutfört sin begåvning uppmanades de att gå vidare så snabbt som möjligt eftersom en ny familj väntade vid templets dörrar. De körde direkt till flygplatsen och hann precis med flyget till sin mission. De tempelförrättningar som vi har saknat i flera månader tycks kärare än vi tidigare trott, nu när templet öppnar delvis runt om i världen. När jag nu avslutar vill jag att ni lyssnar till profeten Joseph Smiths uppmuntrande, entusiastiska och upplyftande ord. Det går inte att gissa att han skrev dem medan han var djupt prövad och isolerad. Hindrad och begränsad i ett hem i Nauvoo där han gömde sig från dem som olagligt försökte fängsla honom. Citat. Vad hör vi nu i detta evangelium som vi har tagit emot? En glädjens röst, en barmhärtighetens röst från himlen och en sanningens röst ur jorden. Glada budskap för de döda. En glädjens röst för de levande och de döda. Glada budskap om stor glädje. Ska vi inte fortsätta i denna stora sak, gå framåt och inte bakåt? Mod och framåt, framåt till seger. Låt era hjärtan glädjas och vara mycket glada. Låt jorden brista ut i sång. Slutcitat. Bröder och systrar, jag tror att vi alla en dag kommer se tillbaka på de inställda evenemangen och sorgen, besvikelsen och ensamheten som följde med de prövande tider vi nu går igenom. Och se, det överskuggas av stora välsignelser och ökad tro och vittnesbörd. Jag tror att i det här livet och det nästkommande kommer era lidande, ert ammonia, ert libertyfängelse, att helgas till ert bästa. Jag ber att vi liksom Nefi ska kunna erkänna lidandet under våra dagar, medan vi samtidigt inser att vi är storligen gynnade av Herren. Jag avslutar med mitt vittnesbörd om Jesus Kristus, som själv inte var främmande för lidande och som en del av sin oändliga försoning nedsteg under allt. Han förstod vår sorg, smärta och desperation. Han är vår frälsare, vår återlösare, vårt hopp och vår förlossare. Om detta vittnar jag i hans heliga namn. Jesu Kristi. Amen.
För fyra månader sedan, när jag studerade skrifterna, läste jag om Almas mission i Ammonia och stötte upp på det här förslaget i Kom och följ mig. När du läser om de stora välsignelserna som Gud gav Nefis folk, fundera över de stora välsignelserna han har gett dig. Jag bestämde mig för att göra en lista över välsignelser Gud har gett mig och skriva ner dem i min digitala version av manualen. Och på bara några minuter hade jag listat 16 välsignelser. Främst bland dem var de stora välsignelserna av frälsarens barmhärtighet och försonande offer för min skull. Jag skrev om välsignelsen att få representera frälsaren som ung missionär i Portugal och senare tillsammans med min eviga livskamrat Patricia i Brasilienmissionen Porto Alegre, södra. Där vi tjänade tillsammans med 522 mäktiga och underbara missionärer. På tal om Patricia, så var många av de välsignelser jag skrev ner välsignelser vi har åtnjutit tillsammans under våra 40 år som gifta. Däribland vår besegling i Sao Paulo-tempel i Brasilien, våra tre underbara barn, deras makar och våra 13 barnbarn. Mina tankar gick också till mina rättfärdiga föräldrar som undervisade mig om evangeliets principer när jag växte upp. Jag blev särskilt påmind om ett tillfälle då min kärleksfulla mor knäböjde med mig för att be vid min säng när jag var omkring 10 år gammal. Hon måste ha känt att mina böner behövde förbättras om de skulle kunna nå min fader i himlen. Så hon sa, jag ber först och efter min bön så ber du. Hon följde det mönstret flera kvällar tills hon var övertygad om att jag hade lärt mig både i princip och i praktik hur jag skulle tala med min himmelske fader. Jag kommer att vara för evigt tacksam för att hon lärde mig att be. För jag lärde mig att min himmelske fader hör mina böner och besvarar dem. Faktum är att detta var en annan välsignelse jag skrev på min lista. Gåvan att kunna höra och få veta Herrens vilja. En viktig del i vår himmelske faders plan är möjligheten att kommunicera med honom när vi vill. När frälsaren besökte Amerika efter sin uppståndelse upprepade han en inbjudan som han gett sina lärjungar i Galileen. Han sa, be och ni ska få, sök och ni ska finna, bulta och det ska öppnas för er. För var och en som ber, han får, och den som söker, han finner. Och för den som bultar ska det öppnas. Vår profet, president Russell M. Nelson, har gett oss en liknande inbjudan i vår tid. Han har sagt, be i Jesu Kristi namn om dina bekymmer, din fruktan, dina svagheter, ja, om ditt hjärtas innersta längtan, och lyssna sen. Skriv ner de tankar som kommer till ditt sinne. Skriv ner vad du känner och följ upp med de handlingar du manas att utföra. När du upprepar den här processen dag efter dag, månad efter månad, år efter år, kommer du att tillväxa i uppenbarelsens princip. President Nelson tillade, i kommande dagar blir det inte möjligt att överleva andligt utan den heliga andens ledande, tröstande och ständiga inflytande. Varför är uppenbarelse så livsviktigt för vår andliga överlevnad? Därför att världen kan vara förvirrande, högljudd, full av svek och distraktioner. Kommunikation med vår fader i himlen gör det möjligt för oss att sålla ut vad som är sant och vad som är falskt, vad som är relevant för Herrens plan för oss och vad som inte är det. Världen kan också vara hård och hjärtslitande. Men när vi öppnar våra hjärtan i bön känner vi ofta den tröst som kommer från vår himmelske fader och en försäkran om att han älskar och värdesätter oss. Herren sa att var och en som ber han får. Att be verkar enkelt och ändå är det mäktigt eftersom det visar våra önskningar och vår tro. Men det kräver tid och tålamod att lära sig förstå Herrens röst. Vi är uppmärksamma på tankar och känslor som kommer till sinnet och hjärtat och vi skriver ner dem, så som vår profet har rått oss att göra. Att skriva ner intryck är en viktig del av att få. Det hjälper oss att minnas, undersöka och känna på nytt vad Herren undervisar oss om. En närstående sa nyligen till mig: jag tror att personlig uppenbarelse är äkta. Jag tror att den helige anden kommer att visa mig allt jag bör göra. Det är lätt att tro när jag känner mitt bröst brinna av orubblig övertygelse. Men hur kan jag få den helige anden att alltid tala till mig på den nivån? Till min närstående och till er alla kan jag säga att jag också skulle vilja ständigt känna de där starka intrycken från anden och alltid klart se vägen jag ska följa. Men det gör jag inte. Det vi däremot kanske oftare känner är den milda, stilla rösten från Herren som viskar i vårt sinne och hjärta: jag är här. Jag älskar dig. Fortsätt. Gör ditt bästa. Jag ska stödja dig. Vi behöver inte alltid veta allt eller se allt. Den milda, stilla rösten bekräftar, uppmuntrar och tröstar, och många gånger är det precis vad vi behöver den dagen. Den helige anden är verklig och hans intryck är verkliga, både de stora och de små. Herren fortsätter med att lova: sök och ni ska finna. Att söka medför en mental och andlig ansträngning. Begrunda, pröva, försöka och studera. Vi söker därför att vi litar på Herrens löften. För den som kommer till Gud måste tro att han finns och att han lönar de som söker honom. När vi söker erkänner vi ödmjukt att vi fortfarande har mycket att lära, och Herren kommer att vidga vår fattningsförmåga och förbereda oss för att ta emot mer. För se, så säger Herren Gud: jag ska ge människobarnen rad på rad, bud på bud, lite här och lite där. För åt den som tar emot ska jag ge mer. Slutligen sa Herren: för den som bultar ska det öppnas. Att bulta är att handla i tro. När vi aktivt följer Herren öppnar han vägen framför oss. Det finns en vacker psalm som lyder: så vakna och gör något mer än dröm om din boning är höjd. Göra gott är en lycka du ej kan förtrycka, som fyller ditt hjärta med fröjd. Äldste Garrett W. Gong i den 12 apostlarnas kvorum förklarade nyligen att uppenbarelse ofta kommer medan vi håller på att göra något gott. Han sa: när vi försöker nå ut till och tjäna andra, tror jag att Herren ger oss en extra dos av sin kärlek till dem och därför till oss. Jag tror att vi hör hans röst, att vi känner honom på ett annat sätt när vi ber för att hjälpa andra omkring oss, eftersom det är en av de böner han helst vill besvara. Det enkla förslaget i Kom och följ mig om att tänka på mina välsignelser förde med sig en ljuv anda och ett par oväntade andliga insikter. När jag fortsatte läsa om Alma och hans verksamhet i Ammonia upptäckte jag att Alma ger ett bra exempel på vad det innebär att be, söka och bulta. Vi läser att Alma ansträngde sig hårt andligen och kämpade med Gud i mäktig bön om att han skulle utgjuta sin ande över folket. Den bönen blev dock inte besvarad, så som Alma hade hoppats, utan han blev utkastad ur staden. Nedtyngd av sorg stod Alma i begrepp att ge upp, då en ängel gav följande budskap: välsignad är du, Alma. Lyft därför upp ditt huvud och fröjda dig, för du har stor anledning att fröjdas. Ängeln sa åt honom att återvända till Ammonia och försöka igen. Och Alma återvände med hast. Vad lär vi oss av Alma om att be, söka och bulta? Vi lär oss att bön kräver andligt arbete och att det inte alltid leder till det resultat vi hoppas på. Men när vi tappar modet och känner oss nedtyngda av sorg, ger Herren oss tröst och styrka på olika sätt. Han kanske inte besvarar alla våra frågor eller löser alla våra problem genast. Snarare uppmuntrar han oss att försöka, att fortsätta försöka. Om vi då med hast rättar vår plan efter hans, kommer han att öppna vägen för oss, liksom han gjorde för Alma. Det är mitt vittnesbörd att det här är evangeliets fullhets tidsutdelning. Vi kan åtnjuta Jesu Kristi försoningsvälsignelser. Vi har skrifterna som är allmänt tillgängliga för oss. Vi leds av profeter som lär oss Herrens vilja för de svåra tider vi lever i. Dessutom har vi direkt tillgång till egen uppenbarelse så att Herren kan trösta och vägleda oss personligen. Som ängeln sa till Alma har vi stor anledning att fröjdas. I Jesu Kristi namn. Amen.
We invite you, wherever you may be, to join the choir.
Var ni än må vara, att tillsammans med kören sjunga en vers av Led oss fram, o himlens Herre, nummer 45 i Svenska psalmboken. Efter sången får vi höra från äldste Dale G. Renlund i det 12 apostlarnas korum och äldste Kelly R. Johnson i det 70s korum. Äldste Jeffrey R. Holland i det 12 apostlarnas korum talar sedan till oss.
This is the Sunday afternoon session.
Det här är söndagens eftermiddagsmöte under den 190:e halvårskonferensen för Jesu Kristi kyrka av sista dagars heliga.
As followers of Jesus Christ and his Latter-day Saints, we strive.
Efterföljare till Jesus Kristus och som sista dagars heliga strävar vi och uppmuntras till att bli bättre. Kanske har du, som jag undrat, gör jag tillräckligt? Vad mer borde jag göra? Eller hur kan jag, en bristfällig människa, bli värdig att vistas hos Gud i ett tillstånd av oändlig lycka? Profeten Mika i Gamla testamentet frågade så här: med vad ska jag komma inför Herren och böja mig för Gud i höjden? Mika undrade ironiskt om ens omåttligt stora offergåvor kunde räcka att kompensera synd med orden: gläder sig Herren åt tusentals bockar, 10 000 floder av olja, ska jag ge min förstfödde som syndoffer för min själ? Svaret är nej. Goda gärningar räcker inte. Frälsning kan man inte förtjäna. Inte ens de ofantliga offergåvor som Mika visste var omöjliga kan återlösa den minsta synd. Ska vi klara det på egen hand blir tanken att återvända och leva i Guds närhet hopplös. Utan de välsignelser som kommer från vår himmelske Fader och Jesus Kristus kan vi aldrig göra tillräckligt eller själva räcka till. Men den goda nyheten är att vi tack vare och genom Jesus Kristus kan räcka till. Alla människor kommer att frälsas från fysisk död genom Guds nåd, genom Jesu Kristi död och uppståndelse. Och om vi vänder våra hjärtan till Gud blir frälsningen från andlig död tillgänglig för alla genom Kristi försoning och genom lydnad mot evangeliets lagar och förrättningar. Vi kan återlösas från synd och stå rena och obefläckade inför Gud. Som Mika förklarade: Gud har sagt dig, du människa, vad som är gott. Vad begär Herren av dig annat än att du gör det rätta, älskar barmhärtighet och vandrar i ödmjukhet med din Gud? Mikas anvisningar om hur man vänder sitt hjärta till Gud och blir värdig frälsning innehåller tre sammanlänkade delar. Att göra det rätta innebär att agera hedervärt gentemot Gud och andra människor. Vi handlar hedervärt mot Gud genom att vandra i ödmjukhet med honom. Vi handlar hedervärt mot andra genom att älska barmhärtighet. Att göra det rätta är därför en praktisk tillämpning av det första och andra stora budet. Att älska Herren din Gud av hela ditt hjärta och av hela din själ och hela ditt förstånd. Och att älska din nästa som dig själv. Att göra det rätta och vandra ödmjukt med Gud innebär att man avsiktligt håller sin hand borta från allt som är orätt. Lever efter hans stadgar och förblir autentisk, trofast. En rättfärdig människa vänder sig bort från synden och till Gud. Sluter förbund med honom och håller förbunden. En rättfärdig människa väljer att lyda Guds bud. Omvänder sig när hon kommer till korta och fortsätter försöka. När den uppståndne Kristus besökte nefiterna förklarade han att Moses lag hade ersatts av en högre lag. Han befallde att inte längre offra offer och brännoffer utan offra ett förkrossat hjärta och en botfärdig ande. Han lovade också. Och den som kommer till mig med förkrossat hjärta och en botfärdig ande ska jag döpa med eld och med den heliga anden. När vi tar emot och använder den heliga andens gåva efter dopet kan vi njuta den heliga andens ständiga sällskap och få undervisning om allt vi bör göra. Också hur man vandrar i ödmjukhet med Gud. Jesus Kristus offer för synd och frälsning från andlig död är till för alla som har sådant förkrossat hjärta och en botfärdig ande. Ett förkrossat hjärta och en botfärdig ande manar oss till glädjerik omvändelse och till att försöka bli mer som vår himmelska fader och Jesus Kristus. När vi gör det får vi frälsarens renande, helande och stärkande kraft. Vi gör inte bara rätt och vandrar i ödmjukhet med Gud. Vi lär oss också att älska barmhärtighet på samma sätt som vår himmelska fader och Jesus Kristus gör. Gud gläder sig över barmhärtighet och missundrar inte någon den, med Mikas ord. Vem är en Gud som du, som förlåter skuld, som ska förbarma sig över oss igen och kasta alla synder i havets djup? Att älska barmhärtighet som Gud gör är förenat med att göra rätt mot andra och inte behandla dem illa. Vikten av att inte behandla andra illa illustreras i en anekdot om Hillel den äldre, en judisk lärare som levde under sista århundradet före Kristus. En av Hillels elever var upprättad över hur invecklad Toran var, 5 Moseböcker med 613 bud och tillhörande skrifter. Eleven utmanade Hillel att förklara Toran på den lilla tid som Hillel klarade av att stå på ett ben. Hillel hade kanske inte så bra balans, men han antog utmaningen. Han citerade 3 Moseboken och sa: du ska inte hämnas och inte hysa arg mot någon i din folk, utan du ska älska din nästa som dig själv. Han avslutade snabbt med: det som är dig själv förhatligt ska du inte göra mot din nästa. Detta är hela Toran. Det övriga är förklaringar. Gå och läs. Att alltid handla hedervärt mot andra är en del av att älska barmhärtighet. Beakta det här samtalet jag hörde för decennier sedan på akutavdelning på Johns Hopkins sjukhus i Baltimore. En patient, herr Jackson, var en artig, trevlig man som var välkänd bland personalen. Han hade blivit inlagd flera gånger för behandling av alkoholrelaterade sjukdomar. Vid det här tillfället hade herr Jackson kommit tillbaka till sjukhuset med symptom som senare diagnostiserades som inflammerad bukspottkörtel orsakad av alkohol. Mot slutet av skiftet utvärderade Dr. Cohen, en hårt arbetande beundrad läkare, herr Jacksons tillstånd och bedömde att han behövde bli inlagd. Dr. Cohen gav Dr. Jones, den läkare som skulle ta nästa skift, i uppdrag att ta in herr Jackson som patient och övervaka hans behandling. Dr. Jones hade gått på en fin läkarlinje och hade just påbörjat sin specialistutbildning. Den här tunga utbildningen var ofta förenad med sömnbrist. vilket nog bidrog till Johns negativa svar. Ställd inför sin femte patient den kvällen beklagade hon sig högljutt för Dr. Cohen. Hon tyckte det var orättvist att hon skulle behöva ta hand om herr Jackson i flera timmar när hans tillstånd var självförvållat. Dr. Cohens medkännande svar uttalades nästan som en viskning. Han sa: Dr. Jones, du blev läkare för att ta hand om folk och arbeta för att bota dem. Du blev inte läkare för att döma dem. Och om du inte förstår skillnaden har du ingen rätt att utbildas på den här inrättningen. Efter den tillrättavisningen arbetade Dr. Jones flitigt med att vårda herr Jackson under tiden han låg inlagd. Han har sedan gått bort. Både Dr. Jones och Dr. Cohen har gjort strålande karriärer. Men vid en kritisk punkt i sin utbildning behövde Dr. Jones bli påmind om det rätta, att älska barmhärtighet och att vårda herr Jackson utan att vara dömande. Genom åren har jag haft nytta av den påminnelsen att älska barmhärtighet innebär att vi inte bara älskar den barmhärtighet Gud visar oss. Vi gläds åt att Gud visar samma barmhärtighet mot andra. Och vi följer hans exempel. Alla är lika inför Gud och vi behöver alla andlig behandling för att bli hjälpta och läkta. Herren har sagt: ni ska inte värdera en människa högre än en annan och den ene ska inte anse sig stå över den andra. Jesus Kristus var ett exempel på vad det innebär att göra rätt och älska barmhärtighet. Han omgicks fritt med syndare och behandlade dem med heder och respekt. Han undervisade om glädjen av att hålla Guds bud och försökte lyfta istället för att döma de som hade svårigheter. Han fördömde de som kritiserade honom för att han betjänade människor som de ansåg ovärdiga. Sådan självrättfärdighet tyckte han inte om. Det gör han fortfarande inte. För att vara kristuslik behöver man göra rätt och uppträda hedervärt gentemot både Gud och andra. En rättfärdig person är hövlig i ord och handling och inser att olikheter i synsätt eller trosuppfattning inte hindrar uppriktig vänlighet och vänskap. Personer som gör rätt kommer inte att ha någon att önska att skada varandra utan önska leva fredligt med varandra. Att vara kristuslik är att älska barmhärtighet. De som älskar barmhärtighet är inte dömande. De visar medkänsla med andra, särskilt de som inte är lika lyckligt lottade. De är älskvärda, vänliga och hederliga. De behandlar alla med kärlek och förståelse, oavsett särdrag såsom etniskt ursprung, kön, religiös tillhörighet, sexuell läggning, socioekonomisk status och stam, klan eller nationella skillnaden. Allt detta trängs undan av kristuslik kärlek. Är man kristuslik väljer man Gud, vandrar i ödmjukhet med honom, försöker behaga honom och håller sina förbund med honom. Det som vandrar i ödmjukhet med Gud kommer ihåg vad vår himmelske fader och Jesus Kristus har gjort för dem. Gör jag nog? Vad mer borde jag göra? Det vi gör som svar på dessa frågor är centralt för vår lycka i det här livet och i evigheten. Frälsaren vill inte att vi ska ta frälsningen för given. Till och med efter att vi har ingått heliga förbund finns en risk att vi kan falla från nåden och avfalla från den levande guden. Så vi bör akta oss och alltid be och undvika att falla i frestelse. Men samtidigt vill inte vår himmelske fader och Jesus Kristus att vi ska distraheras av ständig ovisshet under vår jordresa och undra om vi gjort nog för att bli frälsta och upphöjda. De vill verkligen inte att vi ska plågas av misstag som vi omvänt oss från och tänka på dem som sår som aldrig läker eller vara överdrivet oroliga för att snubbla igen. Vi kan utvärdera vår egen utveckling. Vi kan veta att den riktning i livet vi valt att följa stämmer med Guds vilja. När vi gör rätt, älskar barmhärtighet och vandrar i ödmjukhet med vår Gud. Vi införlivar vår himmelske faders och Jesu Kristi egenskaper i vår karaktär och vi älskar varandra. När vi gör det följer vi förbundsstigen. och kvalificerar oss för att vistas hos Gud i ett tillstånd av oändlig lycka. Våra själar fylls då med Guds härlighet och det eviga livets ljus. Vi fylls då med ofattbar glädje. Jag vittnar om att Gud lever och att Jesus är Kristus, vår frälsare och återlösare. Han kärleksfullt och med glädje erbjuder oss sin nåd till alla. Jag vittnar om att Gud lever i Jesu Kristi namn. Amen.
In reviewing the teachings of our dear prophet, President Russell M. Nelson.
När jag gick igenom vår kära profet, president Russell M. Nelsons undervisning, hittade jag ett ord som han ofta använt i många tal. Ordet är kraft. Under den första generalkonferensen efter att ha inröstats som apostel talade president Nelson om kraft. Han har fortsatt undervisa om kraft under åren som gått. Sen vi inröstade president Nelson som vår profet har han undervisat om principen för kraft, speciellt Guds kraft, och vi får tillgång till den. Han har undervisat oss om hur vi kan få tillgång till Guds kraft när vi hjälper andra, hur omvändelse inbjuder Jesu Kristi kraft och kraften i hans försoning i våra liv, och hur prästadömet, Guds kraft och myndighet, är till välsignelse för alla som ingår och håller förbund med honom. President Nelson har vittnat om att Guds kraft flödar till alla som har fått sin begåvning i templet när de håller sina förbund. Jag blev särskilt berörd av en utmaning som president Nelson gav oss under generalkonferensen i april i år. Han sa att vi skulle studera och be för att lära oss mer om den kraft och kunskap vi har begåvats med eller som vi kommer att begåvas med. Som svar på hans utmaning har jag studerat och bett och jag har lärt mig en del nyttiga saker om den kraft och kunskap som jag förlänats eller som ännu kommer att förlänas mig. Det är inte lätt att förstå vad vi måste göra för att få tillgång till Guds kraft i våra liv, men jag har upptäckt att det går om vi utforskar det i vårt eget sinne och ber om att den helige anden ska upplysa oss. Sir Richard G. Scott gav oss en tydlig definition av vad Guds kraft är. Det är kraft att göra mer än vi kan av oss själva. Vi behöver fylla hjärtat och till och med själen med Guds ord och en grund av tro på Jesus Kristus för att få tillgång till Guds kraft att hjälpa oss i de här svåra tiderna. Om vi inte djupt i hjärtat tar till oss Guds ord och vår tro på Jesus Kristus kan våra vittnesbörd och vår tro svikta och vi kan förlora åtkomsten till den kraft som Gud vill ge oss. Det räcker inte med en ytlig tro. Endast tro och Guds ord som fyller vårt inre är tillräckligt för att bära upp oss och för att vi ska kunna få tillgång till hans kraft. När syster Johnson och jag uppfostrade våra barn uppmuntrade vi dem var och en att lära sig spela ett musikinstrument. Men vi lät bara våra barn få musiklektioner om de gjorde sin del och öva på sitt instrument varje dag. En lördag såg vår tredje dotter fram emot att gå och leka med vänner, men hon hade ännu inte övat på pianot. Med vetskap om att hon förpliktat sig att öva 30 minuter tänkte hon ställa en klocka. För hon ville inte öva ens en minut mer än vad som krävdes. När hon gick förbi mikrovågsugnen på vägen till pianot stannade hon till och tryckte på några knappar. Men istället för att ställa tiden satte hon mikrovågsugnen på hög effekt i 30 minuter och tryckte på start. Efter att övat ungefär 20 minuter gick hon tillbaka till köket för att se hur mycket tid som kvarstod och upptäckte en brinnande mikrovågsugn. Hon sprang då till baksidan av huset där jag höll på med trädgårdsarbete och skrek att det brann i huset. Jag sprang snabbt in i huset och upptäckte att mikrovågsugnen faktiskt stod i lågor. I ett försök att rädda vårt hem från att brinna ner sträckte jag mig bakom mikrovågsugnen, drog ut kontakten och använde sladden för att lyfta ner den brinnande apparaten från köksbänken. Med förhoppningar om att bli hjälte och rädda dagen, såväl som vårt hem, svingade jag runt den brinnande mikrovågsugnen i cirklar med elsladden för att hålla den undan min kropp. Tog mig ut på baksidan och ännu en svingande rörelse kastade jag ut den på gräsmattan. Där kunde vi släcka lågorna med en trädgårdsslang. Vad var det som gick fel? En mikrovågsugn behöver något som absorberar dess energi. Och när det inte finns något inuti den som absorberar energin, absorberar ugnen själv energin, blir het och kan börja brinna och därmed förstöra sig själv i en hög av flammor och aska. Hela vår mikrovågsugn brann upp eftersom det inte fanns något inuti den. På liknande sätt kan de som har tro och Guds ord djupt i hjärtat absorbera och övervinna de brinnande pilar som motståndaren helt säkert kommer att skjuta för att förgöra oss. Annars kanske vår tro, vårt hopp och vår övertygelse inte består. Och likt den tomma mikrovågsugnen kan vi falla offer. Jag har lärt mig att jag genom att ha Guds ord djupt i min själ tillsammans med tro på Herren Jesus Kristus och hans försoning kan få tillgång till Guds kraft för att övervinna motståndaren och vad han än kan kasta mot mig. När vi ställs inför svårigheter kan vi förlita oss på Herrens löfte som Paulus undervisade om. Gud har inte gett oss modlöshetens ande utan kraftens, kärlekens och självbehärskningens ande. Vi vet att frälsaren som barn växte och blev starkare och fylldes av vishet och Guds välbehag vilade över honom. Vi vet att Jesus, när han blev äldre, växte i vishet, ålder och välbehag inför Gud och människor. Och vi vet att när han påbörjade sin verksamhet blev de som hörde honom överväldigade av hans undervisning eftersom hans ord hade makt. Genom förberedelse tillväxte frälsaren i kraft och kunde motstå alla Satans frestelser. När vi följer frälsarens exempel och förbereder oss genom att studera Guds ord och fördjupa vår tro kan vi också få tillgång till Guds kraft att motstå frestelser. Under denna tid av restriktioner för sammankomster som gör vanlig tempeltjänst omöjlig har jag i själva verket sett till att fortsätta studera och lära mig mer om Guds kraft som vi får när vi ingår och håller tempelförbund. Som det lovades i invigningsbönen för templet i Kirtland lämnar vi templet beväpnade med Guds kraft. Det finns inget utgångsdatum på den kraft som Gud förlänar dem som ingår och håller tempelförbund och ingen restriktion för att få tillgång till den kraften under en pandemi. Hans kraft avtar bara i våra liv om vi inte håller våra förbund och inte lever på ett sätt som gör att vi ständigt kan kvalificera oss för att ta emot hans kraft. När jag och min kära hustru verkade som missionsledare i Thailand, Laos och Myanmar bevittnade vi med egna ögon hur Guds kraft ges till dem som ingår och håller heliga förbund i templet. Allmänna hjälpfonden för tempelbesökare möjliggjorde för många heliga i dessa tre länder att besöka templet efter att ha gjort allt de kunde genom personliga uppoffringar och förberedelser. Jag minns hur jag mötte en grupp på 20 trofasta heliga från Laos på en flygplats i Bangkok i Thailand för att hjälpa dem ta sig vidare till en annan flygplats i Bangkok där de skulle borda ett plan till Hongkong. De här medlemmarna glödde av förväntan inför att äntligen få resa till Herrens hus. När vi träffade de här goda heliga på deras väg hem var det uppenbart att deras mognad i evangeliet och kraften som hör samman med den hade ökat till följd av att de tagit emot sin tempelbegåvning och ingått förbund med Gud. Dessa heliga gick helt klart ut från templet beväpnade med hans kraft. Denna kraft att göra mer än de själva kunde göra gav dem styrka att uthärda svårigheterna med sitt medlemskap i kyrkan i sitt hemland och att gå ut och bära mycket stora och härliga budskap i sitt fortsatta uppbyggande av Herrens rike i Laos. Har vi, var och en under den tid vi inte har kunnat besöka templet, förlitat oss på de förbund vi ingått i templet för att kunna ta ut en tydlig och oföränderlig riktning i livet? Om de här förbunden hålls ger de oss en vision och förväntningar på framtiden och en tydlig beslutsamhet att bli värdiga att ta emot allt det som Herren har lovat oss genom vår trofasthet. Jag uppmanar er att söka den kraft som Gud vill ge er. Jag vittnar om att när vi eftersträvar den här kraften blir vi välsignade med en större förståelse av den kärlek vår himmelska fader har för oss. Jag vittnar om att eftersom vår himmelska fader älskar er och mig sände han sin älskade son, Jesus Kristus, att vara vår frälsare och återlösare. Jag vittnar om Jesus Kristus, han som har all makt, och gör det i Jesu Kristi namn. Amen.
My beloved brothers and sisters, we are all eager.
Mina älskade bröder och systrar, vi är alla ivriga, ingen mer än jag, att få höra vår älskade profet, president Russell M. Nelsons avslutande ord. Det här har varit en fantastisk konferens, men det är andra gången som covid-19-plågan har ändrat våra traditionella rutiner. Vi är så trötta på den här smittan att vi sliter vårt hår. Tydligen har vissa av bröderna redan vidtagit den här åtgärden. Vi vill att ni ska veta att vi ständigt ber för dem som har påverkats på något sätt. Särskilt för dem som förlorat nära och kära. Alla håller med om att det här har pågått alldeles för länge. Hur länge ska vi vänta på lättnad från de svårigheter som drabbar oss? Och vad gäller för de personliga prövningar vi uthärdar medan vi väntar och väntar och hjälpen tycks så långt bort? Varför dröjer den när våra bördor känns tyngre än vi förmår bära? Medan vi ställer dessa frågor kan vi, om vi lyssnar noga, höra ett annat rop eka från en fuktig, mörk fängelsecell under en av de kallaste vintrarna som någonsin upptecknats på den platsen. O Gud, var är du? Hör vi komma från djupet av fängelset till Liberty? Och var är förhänget som täcker ditt gömställe? Hur länge ska din hand hållas tillbaka? Hur länge, o Herre? O, hur länge? Så vi är varken det första eller de sista som ställer sådana frågor när vi nedtyngs av sorg eller när en inre smärta bara fortsätter. Och nu talar jag inte om pandemier eller fängelser, utan om dig, din familj och dina grannar som står inför ett otal prövningar. Jag talar om de många som längtar efter att vara gifta och som inte är det, eller som är gifta och önskar att deras relation var lite mer celestial. Jag talar om de som måste hantera den oönskade förekomsten av en allvarlig sjukdom, kanske en obotlig sån, eller som står inför en livslång kamp mot en genetisk defekt utan botemedel. Jag talar om den pågående kampen med känslomässiga och psykiska hälsoproblem som tynger så många av dem som lider av dem och de människors hjärtan som älskar och lider med dem. Jag talar om de fattiga som frälsaren sa åt oss att aldrig glömma. Och jag talar om dig som väntar på ett barns återkomst oavsett ålder, som har valt en väg som skiljer sig från den du bad om att han eller hon skulle ta. Och jag erkänner att den här långa listan på sånt vi själva kanske väntar på inte försöker omfatta de enorma ekonomiska, politiska och sociala problem som vi gemensamt ställs inför. Det är uppenbart att vår himmelske fader förväntar sig att vi ska ta itu med de här svåra frågorna såväl som våra personliga.
Men det kommer att finnas stunder i våra liv när inte ens våra bästa andliga ansträngningar och uppriktiga vädjande böner ger den framgång vi längtat efter, oavsett om det gäller större globala frågor eller de små personliga. Så medan vi arbetar och väntar tillsammans på svaren på några av våra böner, ger jag er mitt apostoliska löfte att de är hörda och de besvaras, men kanske inte när eller på det sätt vi vill. Men de besvaras alltid, vid den tid och på det sätt som en allvetande och evigt kärleksfull förälder skulle besvara dem. Mina älskade bröder och systrar, ni måste förstå att han som inte sover eller slumrar bryr sig om sina barns lycka och slutlig upphöjelse utöver allt annat som en himmelsk varelse behöver utföra. Han är den rena kärleken, underbart personifierad, och hans namn är barmhärtig fader. Och om det är så, kanske du säger, borde inte hans kärlek och barmhärtighet kunna dela vårt eget röda hav så att vi kan passera genom våra prövningar torrskodda? Borde han inte skicka hit 2000-talets fiskmåsar från någonstans så att de kan smaska i sig alla våra förargliga 2000-tals gräshoppor? Svaret på sådana frågor är, ja, Gud kan utföra omedelbara mirakel. Men förr eller senare behöver vi förstå att vårt jordelivs stunder och årstider endast är under hans ledning. Han leder varje tideräkning för oss enskilt. För varje sjuk man som omedelbart helas när han väntar på att gå ner i Betestas damm, får någon annan tillbringa 40 år i öknen väntande på att få komma in i det utlovade landet. För varje Nefi och Lehi som skyddas av en omslutande eld för sin tros skull, finns det en Abinadi som bränns levande av en flammande eld för sin. Och vi minns att samma Elia som på ett ögonblick kallade ner eld från himlen för att bära vittne mot Baals präster är samma Elia som genomgick en period då det inte regnade på flera år och som under en tid bara fick den magra näring som en korp kunde bära i sina klor. Det är verkligen inte, i min uppfattning, en happy meal. Vad är poängen? Poängen är att tro innebär att lita på Gud i goda och dåliga tider. Även om det betyder visst lidande innan vi kan se hans arm uppenbaras för oss. Det kan vara svårt i vår moderna värld då många har börjat tro att det mest önskvärda i livet är att undvika allt lidande. Att ingen någonsin ska behöva våndas över något. Men den tron kommer aldrig att leda till ett mått av mognad som motsvarar Kristi fullhet. Jag ber äldste Neil A. Maxwell om ursäkt för att jag vågar ändra något han har sagt. Jag tycker också att vårt liv kan inte vara på en gång fyllt av tro och fritt från påfrestningar. Det fungerar helt enkelt inte. Att aningslöst glida genom livet och säga medan vi smuttar på ännu ett glas saft, Herre, ge mig alla dina bästa egenskaper. Men se till att inte ge mig sorg eller smärta eller motstånd. Snälla, låt ingen ogilla eller förråda mig. Och mest av allt, låt mig aldrig känna mig övergiven av dig eller av dem jag älskar. Faktiskt, Herre, se till att hålla mig från alla de erfarenheter som gjorde dig gudomlig. Men när alla andras gropiga slädfärd är över, låt mig få komma och vara med dig där jag kan skryta över hur lika vår styrka och vår karaktär är. Men jag flyter fram på mitt bekväma kristendomsmoln. Mina älskade bröder och systrar, kristendomen är trösterik, men den är sällan bekväm. Vägen till helighet och lycka här och här efter är en lång och ibland stenig sådan. Det tar tid och beslutsamhet att vandra den. Men belöningen är såklart oerhört stor. Sanningen undervisas klart och tydligt och övertygande i Almas 32 kapitel i Mormons bok. Där lär denna stora högpräst att om Guds ord planteras i våra hjärtan som ett litet frö, och om vi bryr oss tillräckligt för att vattna, rensa, ge näring och uppmuntra det, så kommer det så småningom att bära frukt som är högst dyrbar, sötare än allt som är sött. Och när vi äter av den finns aldrig mer törst eller hunger. Många lärdomar ges i detta anmärkningsvärda kapitel. Men det centrala i dem alla är den obestridliga sanningen att fröet måste vårdas och att vi måste vänta på att det mognar. Med trons öga ser vi framåt mot dess frukt. Vår skörd,
Alma quotes, comes by and by.
Kommer enligt Alma snart. Det är inte underligt att han avslutar sin fantastiska undervisning genom att 3 gånger uppmana till flit och tålamod i omvårdnaden av Guds ord i våra hjärtan, väntande, som han säger, med långmodighet på att trädet ska bära frukt åt er. Covid och cancer, tvivlan och förfäran, ekonomiska problem och familjeprövningar. När ska dessa bördor lättas? Svaret är snart. Och om det blir en kort eller lång tid är inte alltid upp till oss. Men genom Guds nåd kommer välsignelserna att komma till dem som håller fast vid Jesu Kristi evangelium. Den saken fastställdes i en väldigt privat trädgård och på en väldigt allmän kulle i Jerusalem för länge sedan. När vi nu hör vår älskade profet avsluta konferensen, må vi minnas, som Russell Nelson har undervisat och visat under hela sitt liv, att de som väntar på Herren får ny kraft och de lyfter med vingar som örnar. De springer utan att mattas. De vandrar utan att bli trötta. Jag ber att dessa välsignelser ska komma snart, förr eller senare, till alla er som vill ha lättnad från era bördor och befrielse från er sorg. Jag bär vittne om Guds kärlek och om återställelsen av hans underbara evangelium, vilket på det ena eller andra sättet är svaret på varje problem vi möter i livet. I Jesu Kristi återlösande namn.
Amen.
At the conclusion of the conference, we express
sincere konferensen uttrycker vi djup uppskattning till alla som har arbetat så hängivet för att förbereda de här mötena. Vi tackar dem som talat och de som framfört upplyftande musik. Avslutande talare under det här mötet är vår älskade profet, president Russell M. Nelson. Efter hans tal avslutar kören mötet med att sjunga Gud var med dig tills vi möts igen. Avslutningsbönen får vi sedan av broder John E. Newman som verkar som ande rådgivare i söndagsskolans generalpresidentskap. Konferensen gör sedan ett uppehåll.
My dear brothers and sisters, these two days of general conference have been glorious.
Mina kära bröder och systrar, dessa två dagar har varit härliga. Jag är tacksam för musiken och för varje bön. Allt är inspirerat av Herren. Jag är tacksam för alla som har deltagit på något sätt. Hela tiden har jag föreställt mig hur ni lyssnar på konferensen. Jag har bett Herren hjälpa mig förstå vad ni känner, oroar er för eller försöker lösa. Jag har undrat vad jag kan säga då vi avslutar konferensen för att ge er den optimism inför framtiden som jag vet att Herren vill att ni ska känna. Vi lever i en härlig tid som förutsätts av profeter genom århundradena. Det här är den tidsutdelning då inga andliga välsignelser ska undanhållas de rättfärdiga. Trots världen är i uppror vill Herren att vi ser framåt med glädjefull förväntan. Låt oss inte trampa vatten i gårdagens minnen. Israels insamling går framåt. Herren Jesus Kristus styr sin kyrkas angelägenheter och den kommer att uppnå sina gudomliga mål. Utmaningen för er och mig är att se till att var och en av oss uppnår sin gudomliga potential. Idag hör vi ofta talas om det nya normala. Om ni verkligen vill ta till er det nya normala uppmanar jag er att i allt större grad vända era hjärtan, sinnen och själar till vår himmelska fader och hans son Jesus Kristus. Låt det bli det nya normala. Ta till er detta genom att dagligen omvända er. Försök vara allt mer rena i tanke, ord och handling. Tjäna andra, behåll ett evigt perspektiv. Ära era ämbeten. Och oavsett era utmaningar, kära bröder och systrar, lev varje dag så att ni är bättre förberedda för att möta er skapare. Det är därför vi har tempel, Herrens förrättningar och förbund förbereder oss för evigt liv, den största av alla Guds gåvor. Som ni vet gjorde covid-pandemin att våra tempel tillfälligt behövde stängas. Sen inledde vi ett noga samordnat återöppnande i faser. När fas 2 nu gäller i många tempel har tusentals par beseglats och tusentals har tagit emot sin egen begåvning bara under de senaste månaderna. Vi ser fram emot den dag när alla värdiga medlemmar i kyrkan åter kan tjäna sina förfäder och tillbe Gud i ett heligt tempel. Nu har jag glädjen till att känna ge planer för 6 nya tempel. De kommer att byggas på följande platser. Kawawa Kiribas, Port Vida, Manuato, Linden, Utah, Greater Guatemala City, Guatemala, City, São Paulo Östra i Brasilien och Santa Cruz, Bolivia. När vi bygger och underhåller dessa tempel ber vi er att var och en bygger och underhåller er själva så att ni är värdiga att inträda i templet. Nu, mina bröder och systrar, välsigna er med att fyllas av Herren Jesu Kristi frid. Hans frid övergår allt jordiskt förstånd. Jag välsignar er med en ökad önskan och kapacitet att lyda Guds lagar. Och jag lovar att när ni gör det blir ni överrösta med välsignelse. Större mod, personlig uppenbarelse, harmoni i era hem och glädje mitt i osäkerheten. Må vi gå framåt tillsammans för att uppfylla vårt gudomliga uppdrag att förbereda oss själva och världen för Herrens återkomst. Det här ber jag om och uttrycker min kärlek till er i Jesu Kristi heliga namn. Amen.
Dear Heavenly Father, at the close of this general conference,
i detta I slutet av denna generalkonferens tackar vi dig för välsignelsen att få lyssna till dina barn, till dina tjänare. Vi tackar för de nya templen som har annonserats och för det heliga arbete som kan utföras där. Vi tackar dig för din son. Låt vår tro och tillit vila hos honom. Vi ser fram emot en dag när han kommer tillbaks med alla sina heliga änglar. Den dagen då det inte finns några mer sorger. Och han torkar våra tårar. Men till den dagen ska vi gå framåt och samla det Israel och förbereda våra hjärtan. Vi säger det i Jesu Kristi namn. Amen.
This has been a broadcast of the Sunday afternoon session of the 190th
söndagens eftermiddagsmöte under den 190:e halvårskonferensen för Jesu Kristi kyrka av sista dagars heliga. Talarna valdes bland kyrkans generalauktoriteter och generalarbetsmän. För musiken stod The Tabernacle Choir at Temple Square. Denna utsändning tillhandahölls som public service av Bonneville Distribution. Varje form av återgivning, inspelning, utskrift eller annan användning av detta program utan skriftligt tillstånd är förbjuden.